Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3, Sveriges Radio.
Ja, live är det. Och god morgon är det. Och måndag är det. Och regnigt är det. Mm. Och David Ruid är det, Linnea Wikblad är det, Agnes Kohn är det.
Jag tycker att du hittar nya grepp varje morgon.
Ja, idag är det ärdegreppet.
Ärdegreppet idag.
Ja, det är inte ett klassiskt grepp.
Nej, du uppfinner hjulet alltså, dag efter dag.
Hur många har hört ärdegreppet innan?
Ja, det var första gången,
tror jag. Nej, det var syrsor här inne när jag pratade om hur många som hade hört ärdegreppet innan.
Nej, alltså du, otroligt.
Ja, jag vet inte. Vi får väl bara landa i det på något sätt. Och så får väl
smälta din genialitet.
Smält det under Petra Nyheter med Agnes Kohn. Varsågod.
Mm, tack. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll. Det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm där det ska blivit mindre materiella skador. Och vid 20:12 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits i nuläget.
Det här är inte för att förringa allvaret i vad du rapporterar om och kring.
Nej.
Men hur mycket krävs det för att det inte ska vara en misstänkt sprängning?
Det är väl att det är som vanligt.
Så hamnar du
så
där.
Så hamnar jag här.
Varsågod.
Ja, det är väl att man säger det när man inte har blivit dömd i domstol, va?
Mm.
Eller liksom åtalad.
Det låter rätt.
Jag tror att man, alltså man säger att det är en sprängning.
Ja.
Nej, just det. Du tänker så.
Ja.
Misstänkt sprängning, ja precis.
Ja, för att de har väl hört en smäll.
Ja, exakt.
Och sen har de sett skadorna. Men vi är inte riktigt säkra.
Inte hundra. Är det inte nej, därför vi
vad
älskar...
skulle det annars vara?
Men är det inte därför alltså, vi älskar public service? Vi säger bara saker vi är 100%.
Min producent hälsar att det kan vara en olycka. Och då är en explosion, inte en sprängning.
Ah!
Så där har ni svaret.
Ja, inte dum fråga.
Nej.
För det räddade ändå ut någonting där.
Verkligen.
Ibland måste man våga vara den dumma i rummet.
Ja.
Och oj, vad jag vågar det. Det är någon som vågar det.
Bra medalj för.
Ja, av kungen. Det att jag går dit och liksom...
Jag frågade för sig om man kan köpa aktier i kungen förra veckan. Så jag tror vi står på pallplats allihopa.
Jo, precis. Men den första plats, den går väl ändå till mig. Tack så mycket Agnes Kohn, vi ses vid halv. Och till lyssnarna önskar jag ännu en gång god morgon. God morgon. Like a tiger, they will chase you
down. P3, Sveriges Radio.
Ja, det är liksom hjärnorna går varma här i studion. Eftersom vi fortsätter ju prata om... Ja, det blev något fel. Det blev något litet fel där. Och det behöver vi liksom inte uppmärksamma mer än...
En kort sammanfattning.
En kort sammanfattning.
Agnes läste nyheter, sa misstänkt explosion.
Ja, precis. Och sen så när jag reagerade på det i efterhand så råkade jag säga sprängning.
Och då sa du, hur kan det vara en misstänkt sprängning? Och då sa Agnes, ja men det kan ju ha varit en olycka så att det har varit en explosion. Jaha, sa vi. Och så gick vi på låt. Och så sa Thomas, fast hon sa explosion.
Ja, precis. För det var, annars hade jag inte reagerat.
Nota bene!
Nota två bene!
Jag hade inte reagerat om det sades explosion.
Nej.
Men nu försökte producenten då...
Nej, sprängning.
Ja, precis. Ja, vad fan. Det är knöligt det här.
Ja, det är knöligt. Bara. Eftersom det är ju... Jag tyckte det lät lite märkligt bara att det var en misstänkt explosion. Eftersom har man hört ljudet och sett skadorna...
Ja, då är det väl bara det är.
Ja.
Men det måste väl vara så då.
Hur mycket bevis behöver vi för att du ska känna för att vi ska vara säkra på att
vi måste ha bekräftade uppgifter om att det här...
såg vi det. Ja, såg om vi nu gjorde det.
Dynamitgubben tändas så
är
att säga.
Det AI.
Exakt. Nej, men det måste väl vara så som Thomas sa att när polisen får alltså när räddningstjänst eller whatever 112 får samtal om att det har låtit som att det har sprängts eller liksom det är smalligt.
Just det.
Smulligt, då kanske någon skriver en rapport. Mm. Förstår du?
Just det.
Och det är liksom på det stadiet så är det så här misstänkt sprängning. Sen kom polisen dit. Det var här det small och här kan vi se att det har sprängts. Mm. Det är inte längre en misstänkt explosion.
Vi kan skriva av att det är en misstänkt sprängning.
Ja. Exakt.
Explosion.
Fuck.
Skiter i det där nu.
P3, Sveriges Radio.
En sån jävla skämskudde att gå in på denna sms-konversation med oupplästa sms som jag skickat till er i tron om att jag är kul. God morgon från bussen till Luleå.
Ja, just det.
Att
det
bara, att det Marta.
Bara, Marta bara skrivit så olika roliga sms och så står det så: hej, tack för att du smsar Petri Sveriges Radio. Och sen är det Marta igen som försöker vara kul. Hej, tack för att du smsar Petri Sveriges Radio. Eller vad de nu skriver.
Ja. Och så jättemånga sådana. Och sen så har de också lyssnat på programmet och det har aldrig lästs upp.
Left
så det är bara
en
waste. Det är bara en waste. Kan inte du skicka den konversationen till oss?
Skärmd upp.
Ja, skärmd upp så får vi se ifall det är något kul.
Det kommer säkert inte vara det. Och då
nej,
är vi fast med inte. Att hon har skickat en skärmdump på alla sms.
Ja, hon har bara uppdaterat den där. Och gjort
och vi
det
bara ser det och gör ingenting av det. Och hon bara går och hoppar.
Och det första smset som vi läser upp från henne, det är ingenting av det roliga. Utan det är just det där att hon bara skäms. Ja. Att hon har gått in på den.
Ska inte vi dubbla nu?
Egentligen hade vi gjort det, men det blev så kort hål innan, prathål innan. Aha. Så då tänkte jag att jag sparar den dubblingen till när vi har liksom gjort ett redigt...
Ett redigt hål.
Ett ordentligt morgonhål.
Säg aldrig morgonhål till mig.
Nej, jag tänker inte göra det.
Någonsin mer.
Det här kommer det här vara det enda programmet som inte tar i eller rapporterar kring eller om att det var partiledardebatt igår.
Nej, det tror jag säkert att vi kommer göra förr eller senare. För jag tror att du såg den till exempel.
Nej, det var det jag inte gjorde.
Gjorde du inte?
Nej.
Fan jag David, jag brukar alltid luta mig tillbaka på dig med det
för
där.
Min fru har börjat kolla på Vaka. Så det var det enda som gick hemma igår.
Vad är det?
Ja, men det är den här när det sprids ett virus i Stockholm.
Ja.
Alltså den här serien som inte är ny. Men är inte gammal heller.
Verkligen märkligt val av serie.
Det är märklig tid att börja kolla på den. Det är inte den där, såhär, åh jäklar, den här gamla, det såg vi aldrig va?
Nej.
Nej, eller såhär, oh, har du sagt den här är släppt nu? Utan det är någon slags däremellan. Någon
smärtsamt, inaktuellt, aktuell.
Precis. Du är bara sist nu.
För jag vet att du alltid kollar på Agenda på söndagar och på partiledardebatter lite för att du är en intellectual, men också för att du gör en politikpodd och kanske måste hålla dig lite uppdaterad.
Nej, men jag gjorde nog det mer förut. Förut hade jag hade ju liksom DVD-boxen. Agenda.
Med extra material.
Ja, just det.
Kommentatorspår.
Jag hade ju alla DVD-skivor i SVT Forum.
En box jag skulle rusa och köpa.
SVT Forum DVD-boxen.
Ja.
Så det var ju det som gick varmt hemma igår då. För det liksom sträckkollades på Vaka.
Jag fattar.
Jag såg inte den. Men det är väl någonting som man ska ha sett.
Ja,
men
verkligen. Speciellt i liksom, vad heter det? Rykande valtider.
Ja, exakt.
Då bör man titta lite på partiledardebatter.
Ja, men jag tänker att jag ska börja kolla inte bara nu när det ryker. Kanske inte ens när det börjar pyra.
Nej.
Utan när det liksom på riktigt så... Ja, jäklar. Ja. Min barn är där inne! Vi kan inte gå in, det är
för
sent.
Jag såg en brasa framför mig, inte en brand.
Okej, jag såg ett lägenhetshus.
Som brann?
Ja, hyres.
Och sorgligt och mörkt.
Vadå, för att det var hyres?
Ja.
Okay.
Vi är fattiga, vi som bor i hyres. Vi har det tufft som det är.
Ja. Ja, men inte förrän liksom småbarnsmamman gråter ögonen ur sig för att bara två av tre barn är med henne utanför det brinnande huset. Inte förrän då kommer jag, inte när valåret brinner så. Då kommer jag nog inte förrän dess.
Då kommer du titta på partiledardebatten?
Ja, kanske lite tidigare.
Men det är väl också så att jag känner att så här, man får the nuggets.
Ja.
I nyhet,
man får ju det.
I liksom media dagen efter. Problemet är att det är jag som är den som ska ge the nuggets.
Jag vet, och jag med, tror jag.
Det är vi som sitter på stolen där vi liksom ska ge the nuggets av partiledardebatten till folk som inte har sett det, men vi har inte heller sett den.
Just det. Men det verkar som det mest nämnvärda verkar ju vara att Nooshi Dadgostar Morot. Det är vad jag har uppfattat.
Jag vet inte ens vad du pratar om, förstår du? Du har ändå snappat upp Morot och Nooshi.
Ja, ja. Nej, men hon har ju kört den grejen innan. Förstod att det där blev ju en hit. Jag kan väl inte strunta i att dra med mig en morot igen.
Vadå, hon tar med sig en actual morot?
Hon tar med sig en morot då.
Som falukorven?
Som falukorven, alltså, ja precis. Man tar med sig olika matvaror för att liksom...
Hålla upp?
Ja, men för att påvisa någon poäng man vill göra.
Vad är det för poäng hon vill göra? Är det en morot, så här, morot eller piska morot?
Matvarupris.
Matpris, livsmedelspris.
Ja, precis.
En morot? Ja, det är vänstern det.
Är det det?
Ja, men vad skulle hon annars ha med för livsmedel?
Hade högen varit
en påse linser.
Ja, just det. Ifall det var Ulf Kristersson så här, när han suttit där med ankleven och så delat upp. Ja, du vet ju matmomsen, det tar ju så här mycket av ankleven. Ja,
och sen så är det ju upp en sån här blå hummer som fortfarande lever. Du vet. Just det. Så han bara så här, matpriserna, och hummern bara kläck, 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 kläck.
Med gummisnuddar runt kloa.
Ja.
Kloarna.
P3. Sveriges Radio.
Trampa i klaveret.
Men är vi säkra på att du har trampat i klaveret?
Nej, det är vi inte. Men det finns ingenting som tyder på att Nooshi Dadgostar har haft med sig en morot igår.
Nej.
För bilden jag såg ligger inte uppe längre. Och det kan ju bara varit en text kring politik. Och att det var liksom bara bildsatt med den Nooshi Morotsbilden som hon använde tidigare.
Att hon inte hade det på partiledardebatten igår.
Nej, precis. Och sen så bara för att jag såg den idag, så trodde jag att det hade, gjorde jag den kopplingen.
Men det är ju så, tomma tunnor skramlar mest.
Ja, precis. Och jag jäklar vad vi skramlar.
Nej, men vi är så tomma. Alltså, ja. Det är verkligen vi som hörs mest, sitter på lägst kompetens.
Ja, precis. Ja, men, och det verkar inte vara någon som har sett det, för att lyssnarna brukar ju vara väldigt, väldigt på tårna. Mm. För minsta lilla vi säger fel.
Nota bene!
Ja, nota bene. Och skicka in och säga liksom så här, ah, men det där stämmer inte överhuvudtaget.
Men det är ingen som har sett.
Ingen har sett.
Men det är väl för att det inte brinner än. Nej. I valrörelsen.
Jag gick ut till Petri Nyheters producent Love och frågade så här, hade hon morot med sig? Det verkar som liksom att han inte heller visste. Alltså, nej. Det är inte hans dag idag. Det är inte Loves dag idag.
Paradiso.
Han är inte här och kan försvara sig.
Framtiden. Nej, han sitter som redan där bakom. Är här.
Luxmaxing inifrån. Everything is about numbers, right? And measurements.
Är skönhet bara matematik?
Skulle jag ha en 101 med klavicklar så skulle han kanske skicka mig till Turkiet. Fixa mitt hår, kanske injicera någon koppartid för att fixa min hy.
Det kommer ju inte vara så typ att okej, vi ska bygga en ny bro i Stockholm. Var är Luxmaxerna?
Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.
Jag skojar bara om Love, vill jag bara säga. Ja, han är världens bästa. Ja, mest kompetenta.
Och har sett partiledardebatten. Men kom bara inte ihåg om det fanns en morot i bild.
Nej, exakt. Och det är inte hans uppgift att göra det heller. Jag vill bara säga att han är bäst.
Vi älskar det, Love.
Ja, för jag behöver springa ut till Pentry.
Ja, det är jättebra att du reparerar.
P3, Sveriges Radio.
Ja, och ännu en gång kan jag ha sagt fel.
Du sa när vi pratade i telefon förut att du jag bara sa, är du sen? Ah, det, jag kommer i herrens tid. Jag är lite i herrens tid. Och då säger jag, jag är lite på fitthåret.
Jag kände ju också att det liksom inte, den satt inte perfekt.
Ja, men det jag kände samma. Att jag bara såhär, herrens tid. Och sen när vi hade lagt på så tänkte jag, det var nog grevens tid, anmännen.
Ja, herrens tid är ju jämnt.
Herrens tid är jämnt. Mm. Men jag tolkar herrens tid som lite mer, och det var i herrens tid, alltså äntligen.
Medan jag sa det som, det kommer vara i herrens tid.
Ja, och det är lite mer greven, tror jag.
Ja, det är greven, ja.
Det är grevens lite mer tid som är lite
jordlig, köttsliga misstag. Ja, precis. Det är greven.
I herrens tid, i grevens tid och på fitthåret.
För herren skulle ju inte vara så här, det var precis i tid.
Nej,
så, nej, för det är greven. Ifall det är herrens tid, då är det då precis när det ska ske. Det är liksom inte i sista sekunden.
He would never.
Nej, precis. Greven däremot.
På fitthåret.
Varför är det grevens tid?
Och inte grevinnans. Jag vet, feminist.
Ja, för grevinnan var där i tid.
Ja, det var hon verkligen.
Eller var det grevinnan som skulle sminka sig och därför greven kom så sent? Hallå,
googlade
vi ska
efter.
Vara där snart. Ja, du.
Googlade rosa bilar kanske då.
Googlade rosa bilar.
Och tre personer har dött ombord på dödsskeppet utanför Kap Verde.
Dödsskeppet?
Ja.
Vad är det för skepp?
Det handlar om fartyget MV Hondius som var på väg från Argentina till Kap Verde. Och där har som sagt tre personer dött efter ett misstänkt utbrott av hantavirus. Och flera är allvarligt sjuka. Labbtester har bekräftat ett fall av det här viruset och de andra utreds fortfarande. Den första som uppvisade symptom var en 70-årig man från Nederländerna. Enligt BBC så blev han plötsligt sjuk och han drabbades av bland annat feber, huvudvärk och buksmärtor.
You ain't no epidemiolog, men vad är hantavirus?
Det är ett virus som främst smittar från gnagare.
Klassisk pesten.
Ja, precis. Antingen att man varit i direkt kontakt med infekterade gnagares urin eller avföring. Eller att man andats in damm som förorenats av det.
Även den här mannens fru fick liknande symptom och dog på sjukhus. Och sen har en tredje person också dött. Och den personen är fortfarande på båten som just nu ligger utanför Kapverdes huvudstad. Det här viruset kan orsaka flera olika sjukdomar hos människor. Från milda influensa liknande besvär till svåra andningsproblem eller blödarfeber. Jag vet inte om ni minns...
Digerdöden?
Minns ni den?
Minns ni digerdöden?
Det känns ju som att det var något liknande. Men förra året så fick handa viruset en del uppmärksamhet efter att skådespelaren Gene Hackmans fru, Betsy Arakawa, hittades död i sitt hem. Då pratades om att hon hade drabbats av ett mystiskt råttvirus. Och det var just hantaviruset det handlade om. Och det hade drabbat hennes lungor.
Men nu igen då, we ain't no epidemiologer. No. Men jag undrar, alltså digerdöden var ju, det kom väl från råttor.
Ja.
Men sen var väl det... Alltså jättesmittsamt. Det var väl därför det hade ihjäl halva Europa eller vad det var.
Ja, precis.
Det är det här som diger döden, Agnes, svara.
Ja, du. Alltså det är lite så här, det kan också spridas mellan människor. Mm. Även om diger döden var liksom mer smittsam mellan just människor. För det är väldigt sällsynt att just hantaviruset smittas mellan människor, säger en mikrobiolog för BBC. Men hon säger att det kan också vara så att maten varit förorenad på fartyget. Det är lite oklart hur smittan fick fäste just där. Det finns inte heller någon specifik behandling eller botemedel. Men chansen att överleva ökar om man får vård tidigt. Så nu jobbar Världshälsoorganisationen WHO tillsammans med nationella myndigheter och själva fartyget för att göra en så kallad folkhälsoriskbedömning och ge stöd till de som fortfarande är ombord på den här båten. Så
skräck.
Enligt uppgift ska de vidare till Kanarieöarna sen.
Alltså?
Ja.
Enligt uppgift alltså?
Enligt uppgift.
Misstänkt. Kanarieöarna.
Misstänkt uppgift.
Tack Agnes.
Tack.
P3. Sveriges Radio.
Triggervarning, David.
Mm.
Triggervarning.
Mm.
Dåliga nyheter för alla slarvers där ute. Idag i sista deklarationsdagen.
P3.
Du kan inte springa. You can run but you can't hide, David.
Mm.
Men ta då ett djupt andetag och slappna av, för hjälpen är kommen. Här för att svara på alla dina och lyssnarnas sista minuten deklarationsfrågor är ingen mindre än deklarationsdaddin från självaste Skatteverket, Johan Schauman!
Ja, det är jag.
God morgon.
God morgon, god morgon.
Nu är det mycket. Nu är det mycket på Skatteverket.
Det är lite det. På tallriken.
Är det så att det är liksom lite som en mellandagsrean för er just nu? Att det är så här, osch, vi behöver extra personal och hej och hå.
Jo, nej, men det stämmer.
Mm.
Vi har ju personer som i vanliga fall jobbar med annat måste in och svara i telefon, för det ringer jättemycket. Nu är det inte så många som lämnar papper, men jag har jobbat så länge så jag var med på den tiden när man stod i så här gula västar ute på Götgatan och i så här drive-thru. När folk kom på
i Skatteskrapan,
ja, just det.
Som nu är ett shoppingcenter. Är det mitt Sverige?
Ja, det är inte mitt i alla fall. Jag har inte finansierat det.
Hur många är det som inte har deklarerat än?
Ja, det är ju en hel del som begär anstånd. Framförallt för att man har hjälp med deklarationen. Till exempel om man har en verksamhet, ett företag. Men man ska säga, det är kanske 250 000, en kvarts miljon som kommer att deklarera idag, sista dagen. Och sen så är det ett antal då, som inte har deklarationshjälp men som ändå har begärt anstånd. Kanske för att de har lite strul och inte får att funka.
Alltså man blir ju lite sugen på att veta hur du har gjort.
Mm.
Eftersom du, är du liksom så, sitter så med papperna perfekt upplagda på köksbordet så, och sen så fyllt i och det liksom, och titta på klockan och bara så här, ja, då är det en vecka kvar och jag är klar.
Vill du veta hur det är på riktigt?
Ja,
i vanliga fall så brukar jag skicka in innan det ens har öppnat, eftersom att
ja,
jag bara
ska,
inte eftersom jag ska godkänna. Men förra året så sålde jag och min syra en fritidsbostad.
Aha.
Vilket gör att vi måste redovisa det, så jag ska deklarera idag.
Ja, du ska göra det. Och så sitter du hemma och deklarerar, och så skickar du in den digitalt och sen åker du till jobbet och godkänner den, eller?
Ja, precis. Och där var jag.
Där har vi mig och det där.
Gud,
ser bra ut.
Vilka bra avdrag.
Ja,
men finns det, hur är det med liksom Skatteverket, alltså myndighetsanställda och perks, exakt.
Mm.
Alltså har ni några liksom lite vippiga fördelar?
Ja, vi får gå före i kön på stadsbiblioteket.
Får ni?
Nej. Skattefrihet hade varit skönt, men nej. Jag har fått med mig en pappersdeklaration till exempel för en kompis till en av mina döttrar. Sen bara, åh, kan inte du ta med den in? Alltså att Det är kanske inte en förmån.
Vilken perk för dig.
Mm, verkligen.
Men hur kontrollerar man att man inte godkänner sin egen deklaration till exempel? Finns det lite sådana?
Ja, nej, men det finns det faktiskt. Man har ett särskilt ställe i Sverige, nu vet jag inte vilket, det har varit Örebro i alla fall, som granskar alla anställdas. Sen vet jag inte, aha, de anställda i Örebro, vilka som,
ja, precis,
granskar dem.
Vilka granskar dem?
Mm, Säffle.
Men det hade jag ändå varit okej med. Alltså så här, oavsett vart du jobbar, till exempel om folk som jobbar på bank till exempel får ju förmånlig ränta när de ska köpa bostad, eller om du jobbar i en butik så kanske du har personalrabatt. Mm. Alltså jag hade varit okej med om de på Skatteverket
lite
hade
skattelättare.
Ja, men någon liten,
någon
sån
liten
procent.
Ja, inte alkoholskatt till exempel.
Den hade du,
den hade vi hoppat
över. Ja, för det var det du kände direkt, där hade jag sparat in mycket då.
Det är alfabetiskt, kom på A, första kom på A.
Just det. Ja, just det.
Får jag bara fråga innan vi går på låt, vad händer rent konkret om man bara skiter i att deklarera? Alltså hur ser den processen ut?
Mm, kort sagt så första direkt så händer ju absolut ingenting. Utan när vi har tagit in alla deklarationer, vi får in lite grann på papper såklart, så det ska ju scannas så vi ser att allting som kom in den sista dagen faktiskt är inne i systemet. Och sen så går det ytterligare några veckor, så skickar vi ett föreläggande, en slags påminnelse. Men tråkigt nog måste det heta föreläggande, för det står i lagen, och det står också med hot om förseningsavgift, vilket gör att många får panik och ringer in. Det ska sägas att de allra flesta som är sena, de deklarerar av egen kraft, de behöver inte bli påminda. Om man ändå inte deklarerar i tid då, eller överhuvudtaget, så kommer vi så småningom att göra någonting som heter skönsbeskattning. Då utgår vi från de uppgifter vi har och gör egna bedömningar ifall det behövs. Till exempel om du har sålt en bostad, så uppskattar vi hur mycket du får dra av.
Och skönstaxering
är inte skön.
Är inte skön, nej, för den tar i lite.
Ja, det är
som avskräckande. Liksom,
vi ska komma så nära sanningen som möjligt. Okay. Så det är inte som att så här, nu kör vi en 4-5 miljoner här extra. Utan, nej, men däremot så får man också ett skattetillägg. Alltså 40% extra.
Jag hade ju en sån ett experiment som jag hade velat göra, det är att så här, du får en räkning hem, men du bara, det enda du gör det är att låser dörren till lägenheten och haspen på, och sen så väntar du och sen så betalar du inte den. Hur lång tid tar det från att brevet har kommit i brevlådan till att någon börjar bända upp dörren?
Jag skulle säga 6 månader.
6 månader, ja.
P3, Sveriges Radio.
Du hade en liten privat fråga där, eller hur?
Ja, men som jag tänker också rör andra människor. Jag har blivit en aktiegäri.
Coolt.
Ja. Och jag undrar om jag då...
Aktiegärin, deklarationsdärin.
Det är vi. Ja. Nej, men jag undrar, för vi har rapporterat idag också om att unga människor, eller det är någonting med att folk investerar i aktier för sparande och bla bla bla. Påverkar det min deklaration på något sätt? Måste jag ta med det på något sätt? Och är det någon skillnad på svenska investeringar eller utländska? Alltså hur gör man det?
Det som är så bra med investeringssparkonto är att om man sparar i det, så är det banken eller den som håller investeringssparkonto, det är de som lämnar en uppgift till Skatteverket om vad det genomsnittliga värdet under inkomståret har varit. Och sen betalar man en schablonskatt eller en skatt på en schablonintäkt. Det vill säga man tar en procentsats som är bestämd för alla som har investeringssparkonto. Och så blir det som att man hade en inkomst. Man beräknar fiktivt en inkomst och så skattar man 30% på det. Och det är generellt sett en väldigt fördelaktig sparform. Sen om du köper och säljer aktier längs resans gång, då redovisar du inte det på K4. Det vill säga det som de flesta avskyr behöver göra.
Så man behöver inte göra någonting?
Nej, jag betalar skatten.
Ja,
den,
men,
så
den, men den kommer automatiskt. Jag behöver alltså inte... Precis. Liksom anmäla något.
Ja, och nu en nyhet i år är ju att man får ha ett värde på upp till 150 000 utan att man skattar någonting. Och i år så ändras det så att i nästa års deklaration är det 300 000 man kan ha skattefritt.
Ja,
exakt.
Det beror på hur man står politiskt, David.
Positivt triggerord.
Ja, lyssnarna får skicka in frågor till dig. Ska vi ta någon lyssnarfråga eller?
Ja, det är någon som har skrivit: varför måste man skatta så sjukt mycket i Sverige när man har jobbat utomlands och skattat i det landet?
För att jag har så hög lön.
Ja, för hur ska du annars få så hög? Ja.
Nej, reglerna för hur man skattar i Sverige är ju, om du bor i Sverige och är det som heter obegränsat skattskyldig, och det är alla som är folkbokförda här eller på något annat sätt kanske har tillräckligt stark anknytning för att de helt och hållet ska skatta, då skattar man för alla sina inkomster här. Och har man då haft inkomster i utlandet någon gång under året eller kanske hela året för att man har kapitalplaceringar eller har någon anställning som man jobbar på distans, då får man skatta för dem i Sverige, men man får ju i princip alltid avräkna den skatten man redan har betalt i det andra landet.
Mm-hmm.
Men det bygger ju på principen att alla som bor i Sverige eller som hör hit skattar på samma sätt.
Så om skatten där är 20% på det som du har dragit in då, och den är 30 i Sverige, så behöver du bara betala 10 i Sverige.
Den ljuva mellanskillnaden.
Den ljuva mellanskillnaden.
Älskar mellanskillnader. Mm.
Inskickad och klar, men rädd att ha gjort fel. Hur sova lugnt tills återbäringen är utbetald?
2 Sobril och en Ipren.
P3, Sveriges Radio.
Det är bara en snabb fråga. Får man lägga deklarationen på brevlådan idag eller måste den vara inne hos er idag?
Den ska vara inne hos oss idag.
Fuck!
Varför?
Är det nog många som
frågar åt en vän?
Ja, exakt. Precis.
Varför får jag restskatt? Nu läser jag en lyssnarfråga. Varför får jag restskatt motsvarande beloppet som jag har fått berättigat, alltså rutavdrag? Jag har inga andra händelser i min deklaration, har samma arbetsgivare, äger ingen bostad etc. Men får för andra året i rad betala tillbaka exakt så mycket som jag använt rutavdrag.
Det är en fråga som är jättesvår att svara på utan att ha sett uppgifterna.
Jag förstår inte ens frågan. Jag förstår att den är svår att svara på.
Rut och rot, det är ju någonting när man gör grejer kopplade till hemmet. Man kanske låter någon samla kvistar, fälla träd eller
bygga en veranda. Eller?
Ja, typ sådana saker. Då finns det någonting som vi kallar för rot-rutavdrag. Det är lite slarvigt, egentligen en skattereduktion. Det vill säga att man minskar skatten att betala. Men minskningen eller rabatten, den får man när man betalar fakturan. Det vill säga när då den som har utfört arbetet säger att den skulle fakturera 10 000 i arbetskostnad. Mm. Då får du betala 7 000 och sen ansöker de om resten hos staten, hos Skatteverket. Mm. Så får de 3 000 där. Det betyder att du har fått rabatten redan. Sen när man kommer till deklarationen, då vill man se att de där 3 000 som du fick i minskad skatt, att du faktiskt betalar så mycket skatt. För om du var en nolltaxerare som inte betalade någon skatt, då fanns det ju ingenting att minska skatten med.
Mm.
Så då får man betala mellanskillnaden. Men jag kan inte säga att det är så det är i det här fallet. Då måste jag, andra vägen lämna mitt nummer för att ringa mig privat.
Om jag deklarerar in mina inkomster för Airbnb eller liknande uthyrningsföretag idag, när ska pengarna in senast och vad kan man dra av för uthyrning?
När det gäller avdrag för uthyrning så finns det redan ett schablonavdrag på 40 000 kronor per bostad som man har rätt att dra av. Och är det en fastighet, alltså en bit land eller villa då, då får man dessutom dra av 20% av intäkten. Så hyr man ut för 50 000 så får man dra av 10 000. Så det blir totalt 50 000 som är skattefritt. Ungefär så ser det ut även för lägenheter. Sen när man redovisar det idag, då man lämnar idag 4 maj, då får man med största sannolikhet sitt slutskattebesked i juni, i början på juni. Och sen är det 90 dagar efter det som man ska ha betalat sin kvarskatt.
Hur många är det som lämnar in imorgon?
Hur många är vi, menar du?
Ja.
Det brukar vara några tusen. Brukar det vara.
Några tusen?
Mm.
Men jag bara kommer ihåg en tid när det verkligen var så att folk bara tröck in deklarationer genom ett stängt Skatteverket. Alltså de hade stängt liksom för dagen, men det var fortfarande den dagen man kunde lämna in.
Mm. Så att de hittade
olika, inte brevinkastet, för det var liksom, du pratade ju när det låg i Sundbyberg där, och då åkte man förbi och så såg man liksom folk som bara hittade springor i entrén för att bara försöka få in det där.
Jag satt i en tv-studio när de visade de här bilderna och de frågade sig, är ni nöjda med den kommunikation kring? För vi hade tagit bort lådorna som stod utanför det året. Jättenöjda. Det var ju på flera ställen, även i Stockholm, men också något shoppingcenter liksom, där Skatteverkets lokaler låg inne i shoppingcentret, så var det snurrdörren där låg det liksom 16 stycken superknycklade pappersdeklarationer.
Är det, alltså så här, är det lite som med, jag tänker på, jag vet inte hur det är nu med olika postleverantörer och så, men back in the day så fanns det en sån story om att Postverket, alltså de gick man ur huset för att lista ut, även om du hade skrivit så en bokstav på ett brev, så kunde de bara typ så här öppna brevet, läsa för att få reda på så här, kan det handla om, kan vi snäva in det, alltså det var som utredningar för att få fram posten.
Precis, här Postnord.
Exakt. Var det här, är det så på Skatteverket också, att om det är så att ni inte förstår någonting eller bara så, vem är det här ifrån eller så, att ni bara forskar lite?
Om det kommer in på digitalt så är det ju...
Ja, men precis. Men ja, om det ligger i en snurrdörr.
Ja, nej, men om det är på papper, då är det oftast förifyllt personuppgifter. Men jag skulle säga att om man lyckas hitta en blank eller tagit ett blank papper och bara skrivit någonting, liksom, ja, då är det någon som försöker lista ut. Men vi märker ju ganska snabbt vilka som inte har deklarerat. Ja, och de kontakter vi under alla omständigheter. Om de säger så här, ah, fast jag knäcklade in min i Sölvesborg den 4 maj klockan 23:47.
Moros Jens skriver, med AI och teknikens framfart, kommer vi behöver deklarera själva om 5 år och kommer systemet kunna räkna ut allt själv? För jag kan fortfarande känna att det här känns väldigt old school och omodernt att vi som privatpersoner ska sitta och...
Det är ju på tok för komplicerat för att vi som,
som
medborgare ska behöva ta ansvar för det här.
Ja, nej, men det är inte mitt morgondagens Sverige.
Nej.
Ungefär 5 till 10 år ger jag det. Sen tror jag att vi kommer att ha ett annat system där...
Hur ser det ut då?
Istället för att man samlar ihop saker som egentligen inte hänger ihop, som investeringssparkontot med din anställning, med ditt företag, med att du har hyrt ut din privatbostad, egentligen hänger inte det ihop förutom att det är din privatekonomi. Så då tror jag att man kommer hantera skattebetalningen när man hyr ut sin bostad. Det hanterar man på plattformen där man hyr ut. Då. Och när man jobbar, ja, men då är det en deal mellan dig och arbetsgivaren, liksom, hur mycket du ska dra. Och sen så har du räntor du betalar, så att du har koll löpande under året. Så det här med att man ska samla ihop allting och göra i efterhand, det tror jag sagt, men säkert kommer att försvinna.
5 år, säger du?
5 till 10 år.
Ja, då får vi se då, ifall du har rätt eller inte.
Ja, får komma tillbaka då om 5 till 10 år.
Ja. Du, vi får släppa dig nu, för jag antar att du har att göra.
Ska till en kanal som är ganska nära här.
Jaså?
Jaså?
Var vi först med dig?
Ja, det är inte 1, 2 eller 3.
Ja, hela Sverige deklarerar.
Ja, tack så mycket.
Tack Johan Schauman.
Tack, tackar.
P3, Sveriges Radio.
Den här mannen som löser allt kliver in i studion.
Det ingår liksom inte i hans arbetsbeskrivning att köpa snus och värktabletter till dig.
Det kanske ingår i hans mänskliga beteende.
Vad har du gjort för William Leverens?
På sistone?
Någonsin?
Ingenting.
Nej.
Aldrig någonsin. Men det är därför en god människa behöver inte det här utbytet.
Nej, det är ingen transaktion.
Du, ja, men så här, om du gör det här för mig så kan jag göra det här för dig. Mm. Utan är du en god människa, då ser du att du kan göra en god gärning trots att du kanske inte har fått någonting av den personen.
Mm.
Och sån god människa är William.
Jag bara tittar, vad gott för dig.
Ja, tack.
Hej William.
Hej.
God morgon. Mm. Nej, jag bara tycker att vi måste vara försiktiga, vi programledare.
Mm.
För det är så lätt att vi blir the worst.
Men jag vet inte om jag blir det. För att jag uppträder alltid extremt trevligt mot folk som jag träffar. Så jag känner inte att jag är ute på tunn is.
Nej.
Är du det?
Nej, men...
Uppträder du alltid extremt trevligt när du träffar folk?
Ja, det skulle jag säga.
Skulle de också det?
Ja.
Du tror det?
Ja, men jag är jättetrevlig.
Ja, okej.
Okay. Alltså,
ja.
Verkligen jättetrevlig.
Ja.
Har alltid varit, kommer alltid vara extra noggrann med det nu.
Mm. För jag upplever att du har lite mer av brysk i dig.
Jo, men inte liksom alltså generellt bara så i en butik.
Jo, men till exempel så kan jag tänka mig att om det är så att du tycker att någon kanske går över gränsen lite grann, då kanske, alltså enligt dig, så kan jag tänka mig att du kan vara lite mer så, ja, men sätta stopp för det lite tydligare än vad jag gör.
Fast det beror på vad man pratar om. Alltså i trafiken är ju inte du så, till exempel. I trafiken, du har ju road rage.
Ja, men nu pratar jag om folk som kanske är trevliga mot en i butik.
Ja. Nej, jag generellt trevlig, men säkert brysk då.
Ah, okay.
En subba, ja. Jag hör. Jag hör vart du vill komma. Jag är en subba och en diva och det värsta som går på denna jord. Ja, David.
Just det.
Men det är när man är vad heter det, programledare det daltas med en ibland på ett sätt inte här så mycket ska jag säga.
Ja, inte överhuvudtaget.
Tvärtom, det daltas här för lite med oss här.
Här är det ju häntas det ingenting åt en överhuvudtaget.
Men typ vi gjorde inspelning här nu senast på Sveriges dummaste heter det väl. Ja. Mm. Det är ändå så. Nej, men här vill du ha det? Jag hämtar kaffe. Tack, jag bokar en taxi. Alltså
ja,
sånt där får människor att bli fruktansvärda.
Ja. Men det var någonting som fick mig att tänka på frasen när William kom in här. För att han, och nu hittar jag inte kopplingen, men jag kommer tänka på frasen ifrån Mio min Mio. Om det nu är det, eller Bröderna Lejonhjärta. när de har äter ett bröd som botar all hunger.
Botar all hunger, ja.
Ja.
Ja. Och vatten som släcker all törst.
Ja, ja precis. Ja. Och är inte det bröd och vatten bara?
Ingen kolon. David Druid kolon.
Ja, men det fanns en koppling jag missade här. Men då tänkte jag så här, ja, hur länge ska jag behöva sitta och försöka komma på kopplingen? Varför kan jag inte bara hoppa direkt
ja, du kan
dit,
hoppa dit?
För folk är väl kapabla att ändå förstå vad
jag ifrågasätter. Ja.
Ponera att det fanns en jättetydlig bra koppling.
Av kopplingen.
Till, nej, strunt i kopplingen.
Jag är inte intresserad av kopplingen. Nej. Har aldrig varit, nej. Kommer aldrig vara intresserad av kopplingen.
Men jag fattade även inte när jag såg filmen. De bara, brödet som botar all hunger. Jag bara, till skillnad från vilket annat bröd. Fucking bröd. All bröd botar ju hunger. Ja, och allt fucking vatten botar väl törst. Ja, precis.
Ja,
det var ju ganska mycket bröd. De hade det också. De bara, jag är så hungrig. Ja, men ta lite bröd då. Mm, det blev bättre då. Mm. Ja, det här är ju brödet som botar all hunger. Jaha, men det gör fucking formfranskan också.
Ja, vet du vad?
Och Levänbrödet.
Cancel Astrid Lindgren. Cancel that.
Nej, men det var liksom, de bara så här, vi måste ha något magiskt över det. Fast vi har inget magiskt.
Brödet som mättar hunger.
Ja, så kanske.
Åh, jag var så rädd för Rida Kato.
Ja, men han var ju ond.
Ja, men jag vet rädd.
All rätt.
P3, Sveriges Radio.
Är du händig?
Om jag är det? Ja, jag är väldigt, väldigt, väldigt händig faktiskt.
Jag frågade vad du gjorde i helgen. Du bara, en liten renovering. Jag bara, vad gör du då? Jag satt upp panel och jag sa, dude.
Ja, men någon panelsituation är det i alla fall.
Ja.
Men jag är väldigt händig. Det är bara att jag har noll intresse.
Mm.
Det är det som är så tråkigt. Så att jag drar mig för och istället kanske också betalar för.
Mm.
Jag drar mig för att göra det och istället kanske betalar för att någon annan ska göra det. Men sen så när det väl krävs, då är jag där och imponerar.
Ja, jag blev lite imponerad.
Ja, nej, men jag har det absolut i mig. Så är det.
Jag tycker det är tråkigt att du inte har reagerat mer på att jag har blivit en aktieägare.
Mm. Jag vet inte vad det var för reaktioner som du hade förväntat dig.
Därför att det känns som att, alltså så här, det kommer en tid i våra liv, och speciellt killars liv, där de blir lite intresserade av aktier.
Ja.
Den tiden har nu kommit till min partner.
Mm.
Nu har han blivit lite intresserad av aktier.
Okay.
Ganska grön och noob och liksom inte någon, han djupdyker inte på något sätt. Men så här, han bara var så, nu har jag skaffat ett sånt investeringssparkonto och investerat i det här.
Ja.
Och jag var så, gör till mig.
Ja.
Gör samma till mig.
Ja.
Gör exakt samma till mig som du har gjort till dig.
Copy paste
bara.
Ja.
Så han gjorde och bara
jag vill ha det han har.
Precis. Så, och det var som att han satt med min mobil och bara så vände upp den mot mitt ansikte när det behövdes Face ID bara. Och sen fortsatte och sen vände upp den mot mitt ansikte när det behövde Face ID.
Var säkert.
Fortsatte jättesäkert.
Så det kan bli rubriker här framöver. Linnea Wikblad har investerat i olika saker. Vapen och knark.
Ja. Men det bara kändes intressant eftersom den nyheten kom idag. Att jag bara sa, oj, jag är liksom, jag är en av dem.
Ja, du är en aktietjej nu.
Jag är en aktiegäri.
Jo, men som du säger så här, alla har haft såna perioder. Jag har ju haft väldigt intensiva såna perioder.
Mm.
Allt är ju intensivt med mig.
Jo.
Är det någonting som jag får för mig så här, blir det intensivt. Mm. Och det är tråkigt för att sen så går ju musten ur en lite grann.
Ja.
Och så här, jag hade ganska framgångsrika, helt okej sådana perioder.
Mm.
Men sen så är det så att, sen så är det så att jag tycker att jag behöver de pengarna och så tar jag ut allt och gör av med det.
Ja, just det.
Och sen så måste jag börja om.
För tumregeln är väl att, så här, att investera på börsen...
Du ska inte använda dem.
Det är långsiktigt. Ja. Det är liksom det är att uthållighet som är grejen.
Ja.
Och det tror jag att jag kan vinna på, för jag kommer aldrig mer logga in på det kontot. För jag vet inte vad det är och vad det finns.
Det är perfekt, det är exakt så. Man ska ha ett kanske, ska någon annan gömma det.
Ja, det är exakt så som har hänt nu. Ja. Det har investerats, alltså inga stora, alltså det är en aktie.
Det är en aktie?
Det är ett företag.
En aktie är ett företag.
Nej, men alltså jag har köpt från ett ställe.
Ja.
Och jag vet ungefär vad de gör.
Mm.
Det är bra grejer. Det är inga dåliga grejer.
Nej.
Men liksom så här, det är det.
Du kan
men
verkligen mingla på aktiepartner.
Jag vet typ inte så hur man går in och kollar.
Nej,
sen hur.
Nej.
Så det där kommer bara ligga där. Och det är min pensionsförsäkring.
Det är perfekt. För jag var ju inne jämt.
Mm.
Jag satt ju liksom och uppdaterade den där. Så.
Kolla.
Men jag var ju väldigt bra. Jag vet inte, jag vet inte hur bra jag var på det långsiktiga. Eftersom... det fanns ingen, jag fick aldrig reda på det.
Nej. För du plockade ut dem.
Men det kortsiktiga var jag ganska bra på. För jag hittade så här, jag var inne och liksom scrollade så biomedicin och så, jag bara tänkte så här, sånt är ändå attraktivt så här, det som är, så hittade jag någon mät, var jag väldigt tidigt ute med att hitta ett företag som höll på att göra någon mät, något mätdon som kunde alltså extremt precis mäta olika saker.
Mätdon som precis kunde mäta olika saker.
Var det
Måttband AB?
Nej, det var inte Måttband AB.
Men Tumstock Enterprises.
Men de kunde mäta så till exempel hur mycket, jag vet inte, typ så här, ja, men beroende på vad man ville mäta. Koldioxidutsläpp. Jag vet inte. Men sen så var det så att det behövdes typ i alla bilar och jada jada eller någonting sånt där. Och sen så det dundrade på sig in ett helskotta sen. Och då var det så här, ja, fast nu behöver jag göra de här pengarna.
Ja, så då plockar jag ut dem.
P3, Sveriges Radio.
Ibland stöter man på nyhetsklipp som känns, ja men typ så här, de är så morgonpasset kompatibla att det typ inte går att göra något med det.
För att det är redan klart.
Ja, men det är färdigt. Alltså det är liksom, det är ett paket som är så här, det är vad det är bara.
När sanningen överträffar
dikten,
ja.
Ja, nej, men och det här är ett sånt klipp. Jag bara känner att jag måste ta upp det.
Verkligheten
överträffar dikten. Jag måste ta upp det, men jag har ingenting på det. Nej. Mer än bara precis vad det är.
Här är ett klart klipp.
Ja, det kommer från Borås tidning. Och det är en kvinna som heter Louise som är författare, och hon har rosa hår. Och,
är det vi hör i bakgrunden här då?
Ja, men jag läser från reelen. Hon har rosa hår och verkar jättetrevlig, men hon är då ekosexuell och kär i en å som heter Asman.
Det här är klart redan.
Ja.
Jag har inget mer.
Alltså stavas Assman.
Mm.
Vi kan lyssna.
Jag är helt pirrig liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån. Det är en av mina bästa vänner och älskare. Och jag saknar Assman varje dag.
Förstår du?
Nej, jag har ingen... Vad ska jag säga?
Vad ska
där?
Man säga?
Det är klart redan.
Det är bara Louise är ekosexuell och kär i en å som heter Assman.
Assman. Och saknar den varje dag. Och det låter som att den tillfredsställer henne sexuellt.
Ja, hon sa ju, jag älskar det.
Ja.
Det är tomt. Alltså det finns ingenting mer.
Finns inget mer här.
Det är bara, låt den bara ligga.
Och rosa hår.
Ja, det bidrar ju.
Det är redan klart.
Så snyggt, kul, men det bidrar.
Det för en tillbaka till tiden då Outsiders var ett program som gick i Sverige. Kommer du ihåg det?
Jag älskade Outsiders.
Alltså, det var någon som var kär i en bit av Berlinmuren. Ja. Typ. Och sen så var det någon som var ihop med ett staket.
Ja då.
Kommer du ihåg det?
Ja.
Att den liksom så, ett staket. Och du sa så här, alltså, en mur tror jag också.
Ja, någon mur. Berlinmuren var en tjej.
Ja, Berlinmuren. Mm. Ja, och så, vad heter det?
Det kallas för objektofili tror jag.
Ja, det är någonting annat.
Men det här är ekosexualitet.
Ja, det är någonting. Ja, men det har man ju sett också någon... Det var också någon snubbe som satt och så tröck sig emot en stubbe någonstans, naken. Så. Mm. Det här var väl också ekosexuell antagligen.
Förmodligen.
Ja, men jag var så obekvämt bara så. Och det var hon la sig liksom här för mig på staketet, och det är ju ganska så spetsigt högst upp. Och bara la sig så...
Jag saknar avsnittet av Outsiders där det var en tjej som hade fobi för överviktiga. Och då hade programmet hyrt in två tjocka.
Alltså det var lite Jerry Springer över det.
Ja, men det var det så två tjocka som kom in i rummet och hon bara...
Vad var hon rädd för?
Jag vet inte, hon hade fobi.
Ja, ja. Bring back Outsiders. Eller?
Ja, verkligen.
P3.
Har vi några outsiders där ute?
Ja!
Vad skulle outsiders göra för program om dig?
Ja! Vad har du för outsider-tendensen? Liksom, det vill jag veta. Har du outsider-tendensen?
Jag ska fundera. Förmodligen.
För jag vet inte, är det liksom så här, för då var det en tid där det var okej att anse att någon var outsiders.
Ja, ja.
För nu är det kanske inte det. Liksom så här, nej, det är så här det.
Ja, men det är ju vår... Det är ju, alltså, outsiders
hon älskar en å. Ja. Det är inget outsiders.
Det är inget konstigt med det.
Hon är som oss.
Men det är lite som att outsiders var lite som, du vet, så här freakshow var på 20-talet. Ja. Att det var så här, en skäggig dam och en kortväxt och en med ett ben. Kom och betala och titta. Alltså det var typ det liksom var ju typ outsiders.
Alltså så här, oj, det var problematiskt.
72250 P3 mellanslag. Vad hade outsiders gjort ett program om dig på för tendenser och beteenden? Hej då.
Och är du bitter över ditt jobb? Här är lösningen.
Lyssnar?
Ja,
skoja.
Ja, men alla känner vi någon bitter jäkel. Inga namn nämnda.
Nej.
Som känner att allt går dåligt hela tiden eller tycker att man förtjänar att bli behandlad bättre än man faktiskt blir. Men som tur är så har Göteborgsposten gjort en liten guide till hur man ska ta sig ur det här träsket. Och särskilt om du är bitter över ditt jobb. Är det här någonting ni behöver? En liten guide?
Nej, jag är faktiskt väldigt tacksam för mitt jobb.
Ja. Oerhört tacksam.
Men man har ju absolut sprungit på både en och annan person som just tycker att de förtjänar bättre på jobbet. Och de kan ha rätt. Ja. Jag bara menar att den gnälligheten är ju...
inte så charmig.
Nej, men den är ganska jobbig att ha att göra med.
Verkligen. Jag tänkte att vi ska börja med att beskriva bitterhet så att man som lyssnare har en chans att förstå om det är det man har drabbats av. Kollar man Nationalencyklopedin så definieras bitterhet som en nedstämd eller hatisk känsla vållad av missräkningar. Alltså varför händer allting alltid mig eller världen vill mig illa? Som sagt är ju det en ganska jobbig egenskap att ha, kanske. Men enligt psykologen Liria Ortiz som GP pratat med så ska man inte bara se det som en ful känsla utan som ett tecken på att någonting inom dig behöver förstås. Hon säger att ofta så växer känslan fram långsamt. Det kan börja med att det liksom skaver lite mellan dig och chefen. Och sen så kanske du börjar lägga märke till att andra får mer. En befordran eller löneökning eller mer beröm. Medan du står kvar och tänker, varför inte jag? Och en chef kan ju vara snål med bekräftelse eller feedback. Det kan ju vara frustrerande i sig. Men det är när man börjar liksom jämföra sig med andra som bitterheten börjar ta fart. Och det kanske inte alltid märks med en liksom dramatisk känsla utan mer som ett mönster. Att du har samma negativa tankar dag efter dag, du blir mer cynisk, du börjar dra dig undan kollegor eller tappar motivationen. Och i värsta fall så kan det här tänkandet också ta över utanför jobbet. Att man liksom sitter hemma och ältar över hur du blir behandlad på arbetsplatsen. Okej, men om man kan relatera till det här, vad ska man göra åt situationen? Ja, men enligt Liria Ortiz så är det viktigt att inte bara avfärda den här känslan och basera det som en ful känsla som sagt, utan försöka förstå varför är man så bitter. För det kan ju vara så att känslan faktiskt är befogad. Du kan ju förtjäna att bli behandlad bättre än vad du blir. Du kanske får väldigt dåligt med feedback eller återkoppling. Den lättaste lösningen då, som många kanske fruktar, är att ta det med chefen.
Mm.
Ge lite konstruktiv feedback till
prata
honom.
Prata med en vuxen.
Precis. Men vågar man inte det, ja, då menar Liria Ortiz att en annan lösning är att byta jobb. Söka sig vidare helt enkelt.
Mm. In this economy.
Ja, men alltså,
förpesta en annan arbetsplats.
Precis. Ja, men de uppskattar inte mig, då drar jag, säger hon. Det är en känsla som kan ge, eller en grej som kan ge en känsla av frihet.
Mm. Det känns som att bitterhet är en sån här grej som det är lite som rasism. Att det är typ så här, ingen säger själva att de är det. Nej. Det är jättemånga som är det.
Ja.
Alltså det är väldigt fult att vara bitter. Alltså jag är inte bitter. Man vill inte bli bitter. Du vet, man vill inte bli bitter. Alltså det är verkligen någonting man ska hålla sig borta från och bli bitter. Och så är det jättemånga som är det.
Ja. Men samtidigt så bara fortsätter man vara bitter. Och man är bitter och fortsätter på samma sätt. Att ingenting kommer ju ändras om ingenting ändras.
Smart.
Nej, precis.
Är det inte det?
Jo. Det är sant.
Ja, men då är den här guiden ju jättebra. Men det viktigaste, hörni, är att man accepterar att sådana här känslor kan uppstå och att man inte är så krävande mot sig själv.
Viktigt.
Mm. Cut yourself some slack.
Jättebra. Mm. Toppen.
Vem är närmast det här på våran arbetsplats, skulle du säga?
Alltså bitter?
Ja, om du tänker redaktionen också.
Branne. Soligaste vi har.
Tack så mycket, Agnes.
Tack.
P3. Sveriges Radio.
Jag möts av den tragiska nyheten om att den tidigare Santana-sångaren Alex Ligertwood är död.
Mm-hmm.
Han sjöng på låtar som Winning, Hold On och All I Ever Wanted.
Jag kan inte sjunga på någon av dem.
Nej, inte jag heller. Men det är bara det att så här, tråkigt nog så har Santana... Jag trodde att det var den där långhåriga killen
med, gitarren,
med gitarr och hatt.
Ja.
Och han var Santana. Men tydligen verkade det vara ett rockband.
Ja, det är väl ett band i alla fall.
Det är ett ett band. Ja. Ja. Men de gör inte rock då, eller vadå?
Alltså jag bara tänker på den här Santana. Exakt. Jag tycker, är det rock? Det kanske det är.
Hatade honom. Alltså det är inte, jag kunde inte med honom. Och jag vet
är det han
inte
som har dött?
Jo, men och så här, vissa människor alltså, vissa, nej, det är det nog inte.
Nej.
Eller det vet jag inte. Jag vet inte, men det
för
han
kan
är
du
inte
väl låta
sången
honom svalna först.
Ja, precis, men jag tror att han är gitarristen.
Okay.
Men det fanns vissa som jag inte alltså så här, alltså, man inte kan sätta fingret på varför man bara så här, jag klarar inte av den här personen.
Red Hot Chili Peppers sången.
Ja, precis.
Fli eller vad
ja,
heter.
Precis. Eller min morfar hade ju Harald Treutiger. Alltså så, ingen anledning.
Ingen anledning.
Nej. Nej. Bara, så här, klarar inte av honom. Jag bara, 24 karat, han har bara ett spelprogram. Vad är problemet? Men, men och samma sak med det här. När han bara kom in här och bara... Ja.
Played by Carlos Santana.
Ja, det här är väl Carlos Santana då, som antagligen... Ja, hans efternamn är väl anledningen till att bandet heter så som det gör antagligen.
I don't know, man.
I don't know
tomma tunnor skramlar som vanligt mest.
Just det. Men det var ju en hit i alla fall.
Det var det verkligen.
Ja, och han var väl, då, det var väl ett stort band. Annars så skulle de inte få vara med på den här.
Okej, Tina Merafson.
Watch out.
Watch out for your job.
P3, Sveriges Radio.
Om folk bara förstod kritiken jag behöver utstå.
Oj, nu drog du sönder din mikrofon.
Hallå?
Ja, nu rör du inte den där mer.
Nej, alltså så här, i också att jag höll på att förklara kritiken jag får
i den
här
kritik.
Ja, men jag slog inte på den.
Nej,
jag drog helt normalt härmade i min mikrofon. I den här studion. Alltså det är, jag är en utsatt person.
Ja, du är utsatt.
Ja, Thomas skriker högljutt. Vad håller du på med?
Vuxenmobbing.
Ja, det är vuxenmobbing. Ja. Fladdrar med händerna.
Men Thomas menar då.
Ja. Men förstår du?
Thomas menar att ska man ta upp en nyhet där någon har dött.
Just det.
Så kan man unna sig och läsa i alla fall vem det är.
Ja, just det.
I bandet.
Och jag läste både för- och efternamn, tycker jag, att jag gjorde. Och sen så framgick det till att han som spelade gitarr var Carlos Santana. Ja, så att, nej, jag tycker att jag har mitt på det torra, men samtidigt så fladdrar han med. Ja, eftersom så här, jag upplever inte att liksom, han känner sig bekväm med att kritisera dig på samma sätt. Trots att jag kan liksom komma på både en, två och tre situationer där det kanske varit på sin plats. Att om du nu här är gränsen.
Men han, jobbar mer, göra det. Han jobbar mer med mörka blickar.
Ja, precis. För han vågar liksom inte... Han vågar inte extrovert kritisera på samma sätt. Det tycker jag är
ett
vidrigt sätt att se på män och kvinnor.
Hobbytankar på bitterhet, skriver någon, apropå det. Folk är bittra för att de inte har följt sin magkänsla eller gjort vad de vill i livet. Då blir man bitter när det går bra för andra. De misslyckas med något de inte ens ville göra från början. Följ ditt hjärta, jada, jada, så släpper det. Mm. Lyssna på det här, David.
Mm. Ja, jag skulle du ha sagt innan du läste det.
Faktiskt, det blir en konstig ordning på det där. Jag tänker att det är någonting som vi behöver. Som ja, kanske du behöver.
Ja,
extra mycket. Ja, som bitter.
Jag som bitter, ja. Precis. Sen så... ja, nej, jag vet inte. Det är ju receptet för bitterhet på något sätt. Att man vill någonting men inte vågar, inte genomför det och sen så bara är sur på sig själv.
Mm, och andra som har gjort det.
Och andra som har gjort det, precis.
Missunnsamhet.
Missunnsamhet, det är vidrigt.
Alltså den där känslan av att vara missunnsam och liksom bitter och känna sig förfördelad och tycka att så här, varför får den och inte jag och jag förtjänar det mer och så vidare. Den ska bort. Och den ska bort nu. För det är dags. För hela Sverige blundar med morgonpasset.
Och vad är det då?
Det är att vi tillsammans varje måndag centraliserar vår inre John Hamm på ett dansgolv där vi bara blundar och skiter i och låter all dynga bara rinna av oss och centrerar oss själva i kroppen.
P3, Sveriges Radio.
Vi ska sticka i helgen.
Asså?
Då bara slog det mig hur lite jag bryr mig om det, men hur fasansfullt det var när man var liten.
Det är det ju hela tiden, att barnen kommer och bara säger jag har fått en sticka och så här, det är ingenting, och sen så behöver man liksom leka att det är någonting.
Ja, men är inte sticka, det är liksom barnens största skräck. För då ska det tas in en nål och så, alltså, eller typ dra ut en tand är också en sån grej som barn är skräckslagna inför som vuxna är så, en sticka.
Ja, men det där gör med stickor är fortfarande, det har börjat komma tillbaka nu för mig.
Mm-hmm.
Att jag börjar
stickskräck.
Bli stickskräcken, ja, precis.
Alltså.
Eftersom när pandemin var, då var det ju väldigt mycket pandemigäster i studion.
Mm.
Och då hade vi någon pandemiexpert här och så berättade den personen vad han jobbade. Jag kommer inte ihåg exakta titeln som han hade. Men i alla fall...
Det var inte statsepidemiologen?
Nej, men på något sätt att man håller på...
infektionsläkare?
Ja, något åt det hållet, ja. Då pratade vi om pandemier och att vi var rädda för nya pandemier och tänk om det liksom blir jäda luftburet och, och allt vad det nu innebär för någonting. Och han sa liksom så här, och då var det väl frågan så här, men vad är du rädd för nästa pandemi kommer vara? Och tänk om det blir luftburet, är det de här grejerna, svampar, tänk om det blir som zombie, så jäda, är det det du är orolig för? Han bara, nej, alltså så här, det som hela tiden går under radarn som hot, som vi inte tar tillräckligt på stort allvar, det är att vi är väldigt nära en antibiotikaresistens.
Ja, det är jätteläskigt.
Och vad det innebär, det är att det kommer liksom föra oss tillbaka
medeltiden.
Alltså miljontals år, nu överdriver jag. Men att just då en sån sticka i fingret, det kommer kunna vara liksom livsfarligt.
Alltså antibiotikaresistens, det måste vi nästan ha en gäst på, Thomas.
Och att det är inte långt bort.
Men alltså, vi i Sverige, på fötterna här.
Vi i Sverige sköter ju oss ganska bra när det gäller antibiotika. Här är det liksom så här, här behöver du ju ta en läkares dotter till fången och slå sönder knäskålarna på och begära lösensumma.
Du målar så fasansfulla bilder.
Det är där vi är. Jag menar, vi sköter oss bra här för att de vägrar ju lämna ifrån sig antibiotika. Svensk sjukvård.
Mm.
Medan kliver ut halvt steg utanför Sveriges gränser så står de så här, 50 spänn så får du ett lager antibiotika. Vi vill ha det.
Det finns glass med antibiotikasmak typ.
Ja, där.
Antibiotikabilen kommer.
Vill du ha glassibiotika? Alltså det är så, och du vet, de bara trycker i grisar och allt möjligt som vi äter och så. Alla de här bakterier eller virusen eller vad det nu är för någonting talas om eftersom jag är lekman på ämnet, för jag har ingen aning.
Det är väl virus, va?
Jada.
Nej, bakterier
är det. Så är det så att det finns så mycket utrymme för dem att liksom lära sig och komma runt hela den grejen med antibiotika. Och att när de väl är där, ja, då är det inte kul längre.
Nej,
och att det går under radarn för att vi oroar oss för så mycket annat.
Läs det, vad typ.
Ja.
Nej, men alltså, förstår du att ha urinvägsinfektion och inte få antibiotika? Hej då!
Hej då!
Fruktansvärt.
P3, Sveriges Radio.
Vi fick inte så jättemycket outsiders sms. Alltså vi frågade vad skulle outsiders göra ett program om dig om? Det är någon som skriver att den har fobi för ketchup. Och någon som har sparat ungefär varje tepåselapp. Jag har sparat ungefär varje tepåselapp jag har druckit sedan 2017.
Alltså den här lilla flärpen som sitter på tråden ner till påsen?
Ja, förmodligen den. Det började som ett konstprojekt. Men hur, var och varför har jag glömt? Så nu hittar jag dem bara i burkar, fickor, lådor med mera. Och nu när jag har hållit på så länge så kan jag inte sluta.
Nej.
Ja,
jag förstår det.
Det blir ett kort avsnitt bara. Sandra har samlat tepåseflärpar sedan 2017.
Ja.
Ja, det började som ett konstprojekt och nu kan jag bara inte sluta. Hon har dem överallt.
Tack, Sandra.
Ja, slut. Reklam. Lendo. Alltså.
Har du samlat på någonting? Har du aldrig haft såna?
Jag tror att jag försökt samla.
Kulor.
Ja, jag har försökt samla, men jag har inte det i mig.
Nej.
Min kille är ju en samlare.
Mm.
Liksom små fickknivar och liksom såna där grejer. Mm. Pins.
Mm.
Men alltså, det verkar mysigt att vara en samlare. Men jag tror att jag är för slarvig.
Ja. Ja, det, men det är flera som... Du vill, var det något klipp du ville spela upp? Eller vad var det för någonting?
Nej.
Du sa att du ville ta någonting innan här. Du pratade om sticka.
Ja, nej. Det var, jag pratade om sticka istället för att prata om den här nyheten.
Aha.
För jag vet inte om det är så intressant, men nu är det förbjudet med fossilreklam i Amsterdam. Låt mig utveckla. Amsterdam har nu bannlyst reklam för kött och fossila bränslen på offentliga platser.
Inte fossil?
Nej, vet du vad det tänkte ni när jag läste rubriken? Att så här, kom och köp fossiler AB.
Ja.
Nej, det är bara att ungefär som att man inte får göra reklam för alkohol i Sverige.
Mm.
Så nu är det då sen månadsskiftet för, reklam för bland annat hamburgare, bensindrivna bilar och flygbolag tagits bort från plakat.
Men jag ska säga, jag har nog aldrig köpt fossila bränslen på grund av att jag har sett en reklam. Ja, du gjort det?
Ja,
alltså, har det varit bara... det som har fått dig att halka in där?
Jo, att man ser en reklam för kisor.
Fuck! Är det sant?
Gud, fossila bränslen.
Åh, shit, kolla. Åh, jäklar. Det skulle vara nice med lite etanol.
Lite fossil... Jag är sugen på lite fossil. Alltså, just nu när jag bara såg den här bilden på hamburgare. Ser du att jag tynar bort långsamt framför dig? Jag finns knappt längre.
Nej, det är väldigt lite kvar nu.
För att jag är så jävla hungrig.
För att du ska...
Jag ska gå och ta blodprover.
Just det.
Och det är det här jag bara... Alltså, jag skulle vilja... Det känns som att vården... Det är väldigt mycket hängslen och livrem där. Jag skulle önska att vården tog bort i alla fall en av dem. Hängslen eller livrem.
Mm.
Alltså, jag vill veta, hur viktigt är det att jag inte har en flat white i kroppen när jag går och tar mina blodprover?
Att man inte har ätit innan man tar blodprov. För jag, när jag tog blodprov, då var jag tvungen att ta blodprov. Då sa de samma sak till mig. Du får inte äta frukost eller dricka eller någonting innan.
Du får dricka vatten.
Du får dricka vatten, ja, precis. Och jag bara, fast jag kan inte det. Det går inte. För jag sänder morgonradio och jag kommer...
begå.
Ja, jag kommer bli aggressiv och våldsam mot folk jag inte känner runt omkring mig. Och de bara, okej, men ät då. Och jag bara, okej.
Nej,
och så gjorde jag det. De bara, så tar vi hänsyn till det när vi tittar på proverna sen.
Ja, det var som en kompis som skulle göra en operation. Och bara så här, jag hann inte göra den här duschen. Alltså man ska ju duscha, man får med sig någon tvål hem. Som är så här desinficerande någonting. Mm-hmm. Så bara, jag hann inte duscha med den tvålen. De bara, aha, ja, det är lugnt.
Och grejen är så här, vi ska ju inte sitta här i public service och säga någonting annat än vad vården säger att man ska göra.
However,
man skulle ju också vilja ha liksom så insider-tips ifrån vården. Hur viktigt är det?
Hur viktigt är det att jag inte har en latte i kroppen när jag ska ta mina prover sen?
Ja, precis.
Och hur viktigt är, kan man göra en knäoperation när man kommer och bara säger jag har inte gjort den där duschen?
Nej, precis. Jag vet ni, jag behöver operera knät, men jag använder Family Fresh när jag kommer in.
Dubbel dusch, vad kan det?
P3. Sveriges Radio.
Använder du mycket AI?
Mm.
Alltså de här, ja, du gör det. Mm. Vad tänker du kring de grejerna du skriver där? Är det någonting som du skulle skämmas för om det läckte ut?
Mm, det har säkert hänt.
Jag liksom scrollar igenom här på internet.
Mm.
Och så stöter jag på folk som håller på och varnar för att så här, det här som du skriver i alla de här AI-chattarna, AI-apparna eller vad det nu är för någonting. Det är ju, vem har sagt att det inte kommer komma ut?
Ja.
När liksom tänkte du att det är liksom, när har du godkänt att det inte ska... Vem har sagt att det är säkert?
Ja.
Skulle du skämmas för om det hade kommit ut?
Jag var på Edvin Törnbloms show och där så berättar han att han ber AI om är att skriva liksom sexnoveller om honom och andra offentliga män.
Ja, just det.
Det kan ju vara lite pinsamt att det kommer
just
ut.
Just det.
Jag kanske inte har den nivån av pinsamt, men däremot så använder jag den ibland och vet att många gör lite som... Den är ganska bra på att vara terapeut.
Mm.
Alltså den är usel på vissa saker. Jag blir så arg på min AI så ofta. För jag tycker att hon bara slarvar och säger fel. Och säger saker med en sån självsäker, förnumstig ton. Och säger man så, du har fel! Mm. Alltså jag blir så arg på henne.
Ja, just det.
Men de är ju liksom förhållandevis bra på att... Så här, för det finns så otroligt mycket på nätet kring hanterande av... Ja, men relationer, trauma, sorg, situationer som är svåra, alltså typ när man har fastnat i en loop eller mår dåligt på något sätt. Där är de ju jättebra, och det är klart att det är ju inte 1177.
Nej, det är
alltså,
inte.
Det är ju inte liksom, de har inte tystnadsplikt, tror jag.
Men hade du varit orolig för om det hade läckt ut?
Nej, egentligen inte.
Nej, det är inte så mycket. Ja.
Vad gör du på din AI då, snuskpelle?
Nej, det är inte så mycket snus. Det är mer så här...
Hej, gör en bild på mig och Shakira när vi knullar.
Nej, det
jag
är
ska vara bitig som fan.
Bitigare.
Bitigare.
Skriver
tack.
Det så här. Bitigare.
Maximera bitig.
Ännu bitigare.
Nej, att optimera bitighet.
Det är mycket så här, vad händer där jag är ungefär? Typ så, sånt skriver jag.
Vadå, vad händer där jag är?
Ja, men vad händer, jaha, typ vad finns det runt omkring mig som händer? Här? Vad händer här? Ja, precis. Det är mycket så. P-word.
Säg, plötsligt. Säg en lekpark i närheten. Där det just nu är barn.
Just det, hur många barn?
Hur många är?
Ja, just det. Var lite försiktiga där.
Bra, David. Mm. Jättebra.
P3, Sveriges Radio.
Lyssnare skriver... Jag missade informationen om ingen alkohol på 2 veckor och gick på en all weekend bender 36 timmar innan jag skulle skaffa sillisar. Svar från kirurg. Spelar ingen roll. Behövde dock vänta en halvtimme längre på grund av ätit en chokladboll 4 stycken timmar innan operation.
Ja, just det. Ja. Men det här är all weekend bender.
Jag gjorde en all weekend bender när jag skulle skaffa sillisar.
Ja. Men vad sa du? Hade du käkat en chokladboll?
Nej.
Ja, då får vi ställa allting
då ställer
på...
Vi allt.
Ja, då och får sen... vi vänta då. Ja, jag är ledsen. Hon har käkat en chokladboll. Vi får vänta.
Ja, det är också roligt att säga 4 stycken timmar. Det känns som något du skulle kunna säga.
Men det är ju en timme i en styck.
Det är korrekt. Mm. Det är bara, jag har liksom aldrig hört någon säga 4 stycken timmar.
Ja, ja, man kör det här talspråks 4 timmar.
Ja. Ja. Sen är det en gissa yrket. Att tvätta sig med tvål inför operation är för att minska risken för att operationssåret blir infekterat och att man i värsta fall skulle få en blodförgiftning. Att äta före provtagning av vissa prover kan ge falska provsvar, både falskt bra och dåliga. Mm. Allt baseras på studier så att vården blir så riskfri som möjligt för patienten. Ha det fint. Och sen en yrkeskategori.
Just det. Men det är hängslen och livrem här.
Ja.
Och du tänkte att...
Nej, men det är en läkare som har skrivit det.
Det är en läkare.
Det är såklart det. Och har ju naturligtvis rätt.
Personlig fråga har fog för det den säger.
Ja.
Mm. P3, Sveriges Radio.
Vi pratar om man hellre skulle ha en tutte eller 3.
Mm.
Och då sa jag hellre en. Mm-hmm. För att det är ju... så är det ju för vissa. Om man till exempel har gjort en, alltså haft bröstcancer och opererat bort. Eller vet, sådär. Men 3 är ju bara... Då är man ju bara en alien.
Då är man en alien.
Ja, och jag bara så här, men för det är ju inte så, och Thomas bara nej, men du har ju inte ett bröst för att du har haft bröstcancer. Jag bara nej, men jag kan ju pass as that.
Mm.
Utan att det är liksom så här, men går runt med 3 tuttar.
Mm.
I samhället. Nej tack.
Nej tack.
Nej tack.
Och varför pratar ni om det?
Ja, det hela började med att jag frågade William om han tyckte att jag skulle skaffa silikontuttar och han sa ja, en. En obegripligt god boll. Mm-hmm. Mitt på kroppen.
Ah, okej. Okay. Ja, det påminner om när Peter Wahlbeck sa till mig när jag precis hade börjat köra stand-up. Så sa han så här, det är roligt, kan inte jag göra hans dialekt då, men det är roligt om jag tränar upp en arm jättemycket som jag håller mikrofonen med och en andra helt otränad. Och så skrattar han själv åt det väldigt, väldigt mycket, och den bilden som han målade upp själv tyckte han var väldigt, väldigt rolig. David druid! Druid! Druidernas druid! Så att han skrattade och jag bara, vad är det som är kul? Jag fattar inte. Ja, och så tyckte han det var väldigt, väldigt roligt. Men mycket jobb för ett litet skämt, ja. Tänker jag då.
Jag tänker bara att man ser ut som man har runkat väldigt mycket då.
P3, Sveriges Radio.
Och förra veckan så stod en av vår tids största artister på Grammysgalans scen och riktade kritik mot hur tråkiga alla galor har blivit. Vad sa du?
Here
är han nu. Han drömde sig tillbaka till gamla goda galna galatiden. Nu sitter han i en stol framför mig och Linnea. Han heter ingenting mindre än Niklas Strömstedt! God morgon.
Det är ju alltid lika trevligt att komma hit.
Ja, men vad kul att du känner så. Ska vi se om vi kan vända den,
ja,
den trenden?
Det går alltid att vända på allting.
Hur mår du?
Jag mår bra. Ja. Jag är äntligen lite ledig. Ja.
Snygg idag.
Tycker du?
Ja. Otroligt bra. Har ni alla så bra hår i din släkt män? Alltså, ni har ju verkligen blivit skonade från håravfall.
Ja, du skulle nog inte säga så. Eller mina söner skulle nog inte hålla med.
Nej. Har de börjat tappa?
Ja, de har inte lika mycket hår som jag.
Nej, för det där är ju helt otur. Har du liksom, ja. Det måste du vara nöjd med.
Ja, ja men jo, alltså jag har ingenting att jämföra med, men jag är nöjd med det.
Kan jag jämföra med dina söner?
Ja, det kan jag. Ja.
Det skulle ju klä dig att ha, alltså du vet, sån musiklärar tofs, alltså lite tunnhårig upp till och sen en sån rocktofs i nacken. Fast det där är bättre, helt klart. Ska vi börja i...
Ja, du har ju dragit igång någonting här.
Ja, men så här, det här programmet, jag och David har en tendens att väldigt ofta hamna i diskussioner om så här, tjejer är så här och killar är så här. Alltså vi är väldigt, väldigt så här heterosexuella, heteronormativa. Mm. Och ibland får vi en hel del kritik för det, och då har vi nu börjat märka upp det innehållet lite som en sån liksom en svanenmärkning, ja, eller okay. Liksom att man så här, det här, nu är det sånt innehåll. Och det har vi gjort med en speciell jingle. Vill du trycka på knapp 15 där? En kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare.
Känner du att den...
Det kanske är den mest heteronormativa låt som någon har skrivit.
Eller hur? Ja.
Alltså det är snudd heterosexuell... på problematisk i denna samtid, ja, som vi lever i.
Ja, men jag kommer ihåg, jag och Anneli sjöng den på en QX-skala en gång.
Ja,
för fan. Och så mitt i andra refrängen kom Sissela Kyle, som var då konferensier, kom in och avbröt oss och sa bara, hur fan tänkte ni nu?
Men det var ju på den tiden roligt, ja. Galor då, det hände grejer på galor, ja. De var inte lika tråkiga.
Nej.
Men då kunde man komma in och sjunga om en kvinna och en man, och att det är det starkaste som finns på QX-galan.
Ja, jag tänkte att den där låten måste KD ha tyckt väldigt mycket om, till exempel.
Men alltså, för det är så roligt, för att den är ju sån otrolig banger. Alltså den är så jävla bra låt. Och det är väldigt många av våra liksom HBTQ-lyssnare som hör av sig och är rasande över att de bara, jag sjunger, alltså den är så bra. Och nu måste jag gå runt och sjunga en kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare. Och jag är lesbisk. Förstår ni vad ni har gjort mot mig?
Jag ber om ursäkt.
Du kan inte göra så bra låtar som är så liksom heteronormativa, och sen så ska liksom HBTQ-personer börja sjunga på dem och lyssna på dem. Det är jobbigt för dem.
Ja, fast det tyder ju också på en viss själv, liksom lite humor, lite självdistans.
Ja, just det. Sådär. Men finns det andra grejer som är lite känsliga som du skulle kunna få folk att sjunga om på grund av att du är så duktig på att göra bangers? Just
det. Det vet jag inte. Det vore ju lite kul att få lite djurgårdare att sjunga AIK-sånger.
Ja, just det. För att den är så catchy.
Ja, just det. För du är gnagare. Ja, Hanna var ju med Niklas på en fotbollsmatch en gång.
Ja, jag såg det, att inte du verkade allt för road.
Jo, det var ju fantastiskt.
Ja, det var kul, men jag tror att han ville kolla på matchen och inte bli intervjuad av mig och Hanna. Och säga, vad gör de nu på planen? Vad är det där? Alltså, det kan vara det.
Men du, skulle du ha gjort den här låten idag?
Nej, tveksamt.
Varför?
Nej, men jag har ju blivit äldre och jag har ju fått vissa erfarenheter, och jag vet ju att det kan vara på andra sätt också.
Vad är det för erfarenheter som du har fått som du har förstått att det kan vara på andra sätt?
Ja, nej, men det är, jag menar, en kvinna och en kvinna, eller en man och en man kan ju också vara lika starka.
Ja, just det. Liksom.
Så jag ska inte liksom problematisera sönder den här låten, för den skrevs liksom i en annan tid och sådär, men det är ju roligt. Alltså det är en rolig formulering, att en kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare.
Nej, men jag vet.
Det är så kul.
Jag vet.
Och vad betyder leva i varann? Är det man tänker?
Ja, det handlar ju om att man...
Det har inte med samlag att göra?
Nej, inte ett dugg faktiskt. Utan mer själsligt. Uh-huh. Sådär. Och uh-huh. att man vet vad den andra tänker på, är rädd för och gruvar sig för och ser fram emot och sådär.
Då tycker jag att vi lyssnar på hela.
Det är så jävla bra den här låten.
En kvinna och en man med Niklas Strömstedt
och Anneli
Rydé. Niklas Strömstedt är i studion.
Ja, vad kul.
Jag tycker galor har blivit tråkiga.
Vi ska prata mer om det.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
En kvinna och en man, Niklas Strömstedt och Anneli Rudé här i morgonpassen i Petri, där Linnea Wikblad får direkt rapporter ifrån...
Jag får sms från min bästa kompis, HBTQ då. Man slår på radion och så spelas det heterosexualitetens motsvarighet till vit maktmusik.
Niklas Strömstedt är i studion som står för den här vit maktmusiken.
Du behöver inte, du behöver inte.
Du behöver inte, låt det bara vara.
Låt det bara vara där.
Men du, vi hörde ju ett gitarrsolo här och då frågade jag dig, eftersom du kommer ifrån musikens värld, det kan man väl ändå klistra på dig,
ja,
utan
det
att du känner dig förelämpad.
47 år.
I musikvärlden. Och då, vad heter det, och i och med att alla låtar nu ska komprimeras och tajtas till så pass mycket, för att det finns liksom, folk har inget tålamod med någonting längre. Och då har liksom frågat dig så här, har solorna, gitarrsolo, saxofonsolo, whatever, fått ta stryk på grund av det?
Verkligen.
För förut så var det väl liksom det som, det hade man väl i en låt?
Ja, det kunde man ju ha för att liksom få lite paus från sången och sådär. Men nu orkar ju, folk orkar ju inte ens läsa 18 tecken längre. Jag undrar liksom hur korta låtarna kommer att bli till slut.
Ja. Jag tycker jag kan bli stressad när jag är på concerto. Ja. Och jag tycker att det finns liksom lite kutym kring solon som folk inte känner till.
Man ska applådera
lite efter ett solo, väl?
Ja, men det gör man väl mer i jazzsammanhang. Ja. Jag tror inte man gör det i pop- och rocksammanhang. Det tror jag inte.
Är det så? För ibland, om man är på en så liten spelning och så är det någon som så här, jag var på något, min farsa har någon liksom gubbpolare som spelar ett band, så det var en så här liten grej. Och då var det liksom någon som ändå så drog av ett litet gitarrsolo. Och jag liksom, man måste klappa efter solon!
Ja, man ska göra det, visste inte jag.
Ja, det kan man göra.
Det kan man göra. Mm. Du, har du något favoritsolo som är så här, jag jävlar vad det där river till när det kommer i en låt. Jag jäklar!
Den är en kvinna och en man.
Nej, jag tycker jag är ett bra solo faktiskt. Det är Jonas Isaksson. Nej, men sen, de här... det finns ju såna här klassiska solen som är Hotel California till exempel. Det är ju inte solo på det... improviserat solo på det sättet. Det är ju liksom skrivet.
Vilket är det då? Det är...
Men det, jag saknar ju och pratade väldigt mycket i radion om saxofonsolon. Att det kan riva till på ett sätt och de håller på att dö ut helt. Jag vet inte om du har hört Babyface Mariah Carey Kenny G. När Kenny G dyker in i Every Time I Close My Eyes, då låter det så här. Och det här känns liksom så nostalgiskt att ett sånt saxofonsolo bara kliver in här. Bara lugna ner det lite grann. Och sen så tar det liksom fart lite grann på slutet sen. Man hör här vad han är kapabel till. Och sen så här någonstans så tror jag att det eskalerar lite grann. Vad kan du Kenny?
Jo. Det var ju ett jättesnyggt solo. Så det skulle ju nästan kunna vara en synt.
Men det är ju också Kenny G, så han kan ju sin grej.
Du känns inte så saxofonkompatibel.
Nej, jag tycker att det kan vara kul med saxofon. Speciellt när de är i en sektion. Liksom, om man har tre saxar så kan det ju låta riktigt härligt. Men mer som kompinstrument då än som soloinstrument.
Niklas Strömstedt är i studion. Han är inte riktigt nöjd med hur galorna är nu för tiden. Han vill ha det lite rivigare.
Komma dit?
Jag vet inte om vi kommer komma dit ens. Vi får se.
P3, Sveriges Radio.
Turné ska du ut på igen i höst.
Ja, jag har avslutat just faktiskt vår benet av den turnén i lördags.
Tyck om mig.
Ja.
Eller jag säger det till dig, tyck om mig.
Ja, tyck om mig. Vi har spelat som galna. Vi gjorde vår 88:e föreställning.
Är det sant?
87:e och 88:e.
Men är det roligt efter det eller är det bara pengar då?
Nej, det handlar bara om pengar då.
Nej,
det är jättekul. Ja. Det är det faktiskt.
Alltså 89:e spelningen när man går upp och river av samma låtar. Är det kul?
Ja, men det är ju inte en sån, för det är ju mer, det är en monolog. Ja. Fast med massa musik också. Mm. Så att det är inte en konsert på det viset. Och sen är det ju ny publik varje gång.
Handlar det om tycka om mig? Alltså att liksom vilja bli älskad typ?
Ja, nej, men det bygger på min bok. Den här självbiografiska boken.
Mm.
Men det har ju gått super, alltså verkligen, verkligen superbra. Så att det är skitkul.
När, liksom vilket moment i föreställningen längtar du efter varje gång? För du vet att så här, det här kommer riva. Är det när du kör? För en kvinna och en man!
Nej, det är inte. Nej. Nej, men det är nog... Ja, men om jag alltid roligt att spela, ja, fortfarande.
Då blir det...
Och sen så är det är kul att ta på sig kalkondräkten.
Jag vet inte vad det handlar om.
Nej,
men,
du får komma och titta.
Men man får komma och titta, ja, för att se det. Mm. Du, Grammis tog du emot en som artist 1995. Nu härom veckan så ledde du Grammisgalan.
Ja.
Varför tackar du ja till det? Det verkar jättesvårt att liksom underhålla en galapublik.
Ja, men det är det ju. Det är, eftersom det är rätt många som skiter i den som går omkring där och säger massa saker. Nej, men jag tackade ja därför att det var en utmaning. Jag tyckte det skulle vara kul att pröva.
Mm. Var det kul då?
Ja, jo, men det var kul. Det var svårt också.
Mm.
Just därför att det är så många, det är ju nästan 1000 pers i den här lokalen. Och det är svårt att nå ut till alla. Men samtidigt så sändes det ju då på YouTube och det hade... liksom över en halv miljon tittare på YouTube, så att man får ju med, man får tänka på dem.
Varför är det en så svår gala? Är det för att alla är så självupptagna och vill få stå i centrum själva, eller vad är grejen? Varför är det bökigt? Vad är grundproblemet?
Ja,
här,
ja, men vi talade om det här under låten och ja, men det finns ju en viss nervositet och sen är man ju som artist ganska full av sig själv.
Ja, det är så.
Liksom. Och sen så är det ganska mycket alkohol här och där, konkurrens, mm-hmm, och spänning. Liksom.
Kan du känna igen dig i det? Eftersom nu har du varit artist många år. Nu kanske du har blivit mer landad i dig själv än tidigare år. Mm. Men då har du en karriär att se tillbaka på. Kan du känna igen den här självupptagenheten som du kan se hos nya artister? Har du varit
ja,
där?
Men det har jag säkert varit. Men jag tycker ändå... Ja, men, man kan titta på hur Stockholm var för 30 år sedan. Det var ju mycket... Det kändes som en mindre stad, en snällare stad och en lugnare stad. Så var det nog kanske på galorna också. Det var lite snällare, lite mer...
Men snällare på vilket sätt? För det känns också som att det var väldigt rövigt på galor förr i världen. Alltså att, jag vet att Kristoffer Garplind som ledde Petri Guld hade en monolog, det var väl två galor sedan, där han sa till liksom artisterna att så här, det är ingen som skriver om galor längre. Typ, vi får inte ens tv-sändas. Och jag är ledsen att behöva säga att jag tror att det ligger lite på er, artister. Mm. För ni har blivit tråkiga. Alltså ni gör inga roliga grejer längre. Ni vågar liksom inte säga något kul eller balla ur eller alltså så här, finns det någon sån strömning?
Ja, men det finns ju fortfarande sådana som kan säga saker och balla ur lite grann, ta några glas för mycket, kanske.
Men känns
inga
ovanligare?
Nämna. Ja, det, men jag tror att i allmänhet kanske artister och skådisar också kanske är lite mer kontrollerade.
Men liksom, är det så att du saknar liksom Leila K-pissandet eller är det... Vad är det du romantiserar kring när du tittar tillbaka? När det gäller rivighet på galor?
Ja, vad är det egentligen? Nej, men...
För det har ju kommit med kritiken.
Ja, nej, men det var ju också ett sätt att provocera lite. Alltså det som jag sa på galan, att fan, skärp er. Vad gör ni egentligen?
Just det.
Ni liksom går hem tidigt och går upp och tränar. Det var ju en provokation.
P3 Sveriges Radio.
Ja, hur känns det då? Bellmanpriset?
Ja, men det var ju flott.
Ja, för alltså, det är ett pris som man får för att... Kan du i huvudet eller ska jag läsa innantill?
Ja, nej, men man ska väl ha sjungit lite om Stockholm. Och liksom höjt Stockholm, ja, lite grann.
Skildrat eller beskrivit Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv.
Just det.
Mm.
När har du gjort det?
Ja,
från Hornstull till Danvikstull.
Ja, det var ju en kompis till mig som skrev den.
Men
Långholmsgatan 2 till exempel.
Aha. Ligger i Stockholm.
Ja, det ligger i Stockholm.
Ja.
Mm.
Strax efter Långholmsgatan 1, om jag inte missminner mig. Och innan 3.
Alltså adressen finns ju inte.
Nej, men i den fiktiva världen.
Låten finns. Så jag har skrivit en låt som heter På Stockholms gator. Så har jag skrivit jag har skrivit några stycken.
Är du Söderkis?
Alltså jag är ju, mina första år var ju Hagsätra, va?
Just det, det har vi ju gemensamt.
Men jag flyttade in till Söder när jag skulle börja sjuan.
Tänk va, att både jag och Niklas är från Hagsätra och har landat ut vid Dalarö.
Ni är samma.
Vi är samma.
Vi är precis samma faktiskt.
Man får ju 100 000 kronor ifall man vinner det här Bellmanpriset. Vad ska du göra för pengarna?
Oj. Ja. Jag ska nog renovera lite grann.
Asså?
På landet.
Vad ska du göra? Vad ska du renovera?
Nej, men det är alltid grejer som behöver göras. Liksom.
Jag vet. Det är för mycket.
Egentligen borde man ju bara ta 100 000 kronor och köpa en jättestor picknick och sätta sig i Hagaparken. Det hade nog Bellman gjort.
Verkligen bellmanskt. Supa ner sig.
Yes.
Men köpa prostituerade, det håller vi inte på med.
Nej.
För det var på Bellmans tid. Mm.
Känns som att du har liksom drar fram gitarr på fest och liksom har ögonkontakt med folk medan du sjunger en låt aura. Gör du sånt?
Verkligen inte.
Gör du inte?
Nej,
du gör inte.
Nej, men vi hade faktiskt just på landet förra året så hade vi en regnig kväll som min fru hade längtat efter. Alltså, det är så många sitter med akustiska gitarrer och så sjunger vi.
Ja.
Och så höll vi på med det faktiskt i flera timmar.
Jaså.
Ja, det var jättekul.
Vilka satt ni gitarrer?
Nej, men det var olika. Min son var med och så var det lite kompisar och så satt vi. Och så var det liksom olika generationer så att det var massa olika typer av låtar. Så.
Är Jenny Strömstedt musikalisk?
Ja.
Är hon det?
Skulle jag säga, ja.
Det hon. Sjunger hon rent?
Ja, det gör hon.
Mm. Kul.
Hon spelar cello.
Gör hon?
Ja.
Ja, men alltså, rakt in på scen med dig.
Ja.
Cello solo.
Ja.
Men kan du själv störa dig på gitarrkillen? Han som kommer fram och presenterar sig så som Mats?
Nej. Jag känner en ömhet för honom. Jaså, faktiskt.
För att jag tycker att det är bökigt eftersom de blir liksom så inne i sig själva på något sätt när de håller på att leta efter tonerna, men de tittar inte på gitarren utan de tittar ju på en.
Ja,
och sen så börjar de sjunga och sen så är det liksom som att det är en blick som är borta men den är ändå seglad på dig.
Börjar de sjunga.
Ja, och jag vet inte hur jag ska reagera då. Måste jag ställa mig upp och dansa eller måste jag sjunga med? Ska jag inte bryta ögonkontakten? Eller
du
vad
ska
jag
sjunga med.
Jag måste sjunga med. Man är ju liksom man är kidnappad.
Anyway, here's Wonderwall.
Wonderwall.
Så kör han.
Eller Streets of London.
Just.
Vad ska Niklas Strömstedt göra idag då?
Jag ska ha ett möte klockan om 50 minuter på en annan plats i staden. Som handlar om, vi ska göra en musikal av filmen Blackjack.
Ja, just det.
Finns ju lite
Colin
att ta
Nuttlis,
där.
Mästerverk.
Yes.
Du, då får vi väl önska dig lycka till på det mötet då, och så tackar vi för att du kom till morgonpasset.
Så trevligt att vara här som vanligt. Ska jag trycka på 15 nu igen?
Ja.
Tack för att jag fick komma.
Ja, tack. Vet du vad vi avslutar med nu?
Nej.
Gissa.
Alltså, jag älskar den här låten faktiskt.
Jag är osäker på om jag har hört den. Jag ska lyssna någon.
Det här är Långholmsgatan 2. Strax efter 1 och innan 3. I den fiktiva världen.
Under himlen, över borden, efter allt som hänt.
P3 Sveriges Radio.
Fan, David är on fire idag. Jävlar vad dåligt igår.
Va?
Det är ju så, vi har ju lyssnarna i ryggen så att säga.
Ja.
Alltså så här, man måste få ha såna dagar också.
Ja, för jag tycker det är lite orättvist. Jag tycker inte att du är dålig idag.
Men det var väl vissa såna där, du vet. Snabba instick som landar precis under prat. Jag tror att det var sån om att det gick och radda efter varandra under den här intervjun. Eller vad du nu syftade på. Det fanns mycket att ta av ändå.
Det var trevligt. Mm. Jag vill fråga dig om jag är störd och snål eller om det är vettigt det jag håller på med.
Mm.
Jag har röjt och rensat i helgen.
Favoritsyssla?
Ja, men det behövde göras.
Du gillar att plocka och hålla på och böka och stöka.
Ja, jo, men så är det väl kanske. Men jag har en lada, liksom en verkstad, eller vad man ska säga, som har varit liksom till bredden fylld med skit. Alltså gamla trasiga pooldelar och liksom krukor och plastgrejer och trasiga jordsäckar. Och bara, du vet.
Entreprenörs Dave får ju en känsla av att, vet du vad du borde göra? Rensa ur den där helt, inte ha egna grejer, sen så hyr du ut det där som magasin, förrådsutrymme.
Nej, jag behöver utrymmet.
Mm.
Men det som
behöver det starkt?
Jag behöver det.
Okay.
För vad ska jag annars ha utemöblerna på vintern?
Just det.
Där ska de vara. Nej, men, och då stöter jag på, jag har ju en jävla massa grejer.
Mm.
Och då blir det ju så, när man rensar så gör man ju en slänga hög, en spara hög, en skänka hög och en kanske sälja hög. Det kanske inte är så stor, men i alla fall. Och det, i den där vad heter det, skänkahögen, så förekommer det saker som kanske typ så här, kommer från min farmor och farfars hus, som jag har typ tagit därifrån när vi rensade efter att de hade liksom dött så här. Men det är grejer som bara står och de har ingen funktion. Det kan vara så en någon sorts jättegammal kittel med tre ben som jag kanske har räddat för att jag tänkte att jag ska ha blommor i den, men nu vill jag inte det längre.
Ja.
Jag orkar inte, den tar bara massa plats. Den måste bort. Den ska inte slängas, men den ska skänkas. Ja, då lägger jag den i skänkahögen. Och då säger min kille så här, men kan inte jag ta den? Och då känner jag, nej.
Varför då?
Därför att ibland måste saker bort från mig.
Men om man vill koka kitelen full då?
Koka kitelen full?
Ja, hur ska han, då kanske han vill göra det.
Det här gäller inte alla saker, nej. Men just sånt där som känns lite att göra sig av med.
Ja.
Alltså typ så här, det här är ändå typ ganska gammal och kommer från typ farmor och farfar. Nu råkar det vara så att min farmor och farfar hade, alltså de sparade på allt. Jag har oerhörda mängder saker från deras hem. Mm. Så det är liksom inte, jag är inte känslokall. Det är bara att jag kan inte spara på allt. Liksom. Men om jag... Det känns lite att göra mig av med den där kitteln.
Ja.
Men för att det ska gå så måste den försvinna från mig.
Ja.
För, alltså, och aldrig mer, jag vill aldrig mer se den.
Jag tror jag förstår vad du känner. Eftersom ifall det är någon nära anhörig som säger, kan inte jag ta den då? Då ser de värdet i den. Och på något sätt så känner du dig extra dålig då som gör dig av med
den. Då är det så här, då ska jag se den stå hemma hos honom med en blomma i. Och känna, varför gav jag bort den där?
Ja.
Den
och han är jättenöjd med den. Och underförstått så är det liksom så där, hur kunde hon göra det när man kunde använda den här på så ett bra sätt?
Ja.
Vad vidrig hon är mot sin mormor och morfar.
Ja, men det är som att han fattar. Det är inte som att han tycker att jag är störd. Men jag känner mig snål. Att bara säga, om jag ändå ska göra mig av med det...
Han fick inte det. Vadå, du sa blankt nej?
Jag sa nej.
Därför den ska till en
den
okänd.
Den ska till en okänd. Den måste bort ur mitt liv så att jag aldrig mer kommer i kontakt med den. Jag måste liksom klippa, jag måste blocka numret. Jag måste, alltså förstår du? Jag måste, för att den ska försvinna, för att jag ska kunna leva med att den försvinner, så måste den försvinna så att jag aldrig mer ser den. Och han är så, okej.
Ja, just det. Ja, just det.
Och det undrar jag om det är liksom helt sinnessjukt.
Ja, just det. Som när man har liksom uppfostrat något, man har räddat ett vilt djur lite grann. Och sen så kommer den upp i en ålder där man behöver göra den vild igen. Och då står man liksom och bara, så nej, gå härifrån! Kastar saker på den. Alltså så, och den står så här, vadå, vi är ju kompisar. Och nu kastar du liksom plank på mitt huvud. Okej, det här blir obehagligt. Så jag, efter ett tag så springer den in i skogen och kommer aldrig mer tillbaka.
Exakt,
och då är det
så.
Inte så här, och när du står och kastar plank och sten på det här stackars djuret då, som du har gjort, som du har uppfostrat då. Då kommer din granne bara, men du, jag kan ta hand om den där. Du bara så, nej. Den kan inte bo där med vetskapen om så här, hon kastar grejer på mig och jag ser henne nu varje dag.
Ja, exakt så är det.
Ja, något åt det hållet, ja.
P3, Sveriges Radio.